P1 Dokumentär. Miniserie.
Jag tror aldrig det skulle gå så långt att han skulle bli skjuten. Han var inte tillräckligt hög inom hierarkin, tänkte jag.
Han var ju egentligen ingen viktig aktör överhuvudtaget. Han hade ingen maktposition så att säga i de här kriminella organisationerna, absolut inte.
Ahmed mördades i mars 2017. Men varför ville någon ta livet av en till synes obetydlig 23-åring?
Att det ofta är struntsaker som leder fram till de här morden, det är ju ingenting ovanligt.
Det här är berättelsen om en mångårig konflikt som slutade med döden. Och om en plats i Sverige där våld och kriminalitet blivit en naturlig del av barndomen.
Jag har en granne till vänster som sysslar med narkotika. Han till höger sysslar med vapen. Mitt emot sysslar med prostitution. Eller vad det nu än kan vara. Jag hade inte varit den jag var om jag hade vuxit upp någon annanstans än just här i Rosengård.
Jag heter Lotta Malmstedt och du lyssnar på Beställningsmordet i Malmö. Andra delen. Varför dödades Ahmed? Februari 2017. Från en lägenhet i Malmö rings ett nödsamtal till SOS Alarm. I lägenheten som ligger på bottenvåningen har flera okända personer brutit sig in. Inringaren har barrikaderat sig i badrummet och vädjar om att man ska skicka hjälp. För larmoperatören berättar han att det är folk som är ute efter honom. Det här är nämligen inte första gången han har blivit attackerad, och det ska heller inte bli den sista. Han som ringer är 23 år, men kommer aldrig hinna fylla 24.
Ja, hej.
Hej, Sveriges Radio.
Ja, hej. Är det på radio nu?
Nej, jag spelar in.
Jaha, vänta, du trycker den i mitten, vänta.
Trycka in den.
Ja, en gång så.
Två år tidigare. Det var här historien började för mig. Det här är Rammelsväg i Rosengård i Malmö.
De inviger, de har byggt om här efter sprängningen. Så de inviger nu.
Efter sprängningen. Jag hade sprungit på Ahmed utanför Minilivs. Han pratade om explosionen 2 månader tidigare när en kille hade lagt en termosbomb utanför fastighetsägarens bokontor som hämnd för att han och hans familj hade blivit vräkta. Nu var kontoret reparerat och fastighetsägaren firade genom att bjuda boende på korv och glass.
Hur är det nu här? Är det lugnare här nu eller?
Alltså det är aldrig lugnt här. Det är alltid så som det är, men det är mycket... Ja, det är lugnt faktiskt. Det är lugnt. Men nya folk kommer alltid komma, nya skit kommer alltid komma. Men att de gör detta här till småbarn så får de en ny bild på Rosengård, så kanske de blir något annat. Istället för de har en bild, det är att sälja knark och hänga utanför kiosken. Så de får en annan bild. Alla här har inte så mycket förhoppningar. Det är Rammelsväg.
Alla här har inte så mycket förhoppningar. Det är Rammelsväg, mannen. Den här korta intervjun med Ahmed är allt som finns kvar från vårt möte 2015. Jag hade fått hans telefonnummer då när vi träffades, och när jag försökte ringa några år senare för att höra hur det hade gått för honom i livet fick jag en chock. Han var en av alla de som inte lever längre. En i raden av skjutna unga män. Och jag undrade varför.
Den här bilden älskar jag. Det är ju när dåvarande arbetsmarknadsminister kommer på besök. Och vi är, här är vi på den gården som är Minilivs, Rammelsväg. Och naturligtvis den kommunikativa, glada, du ser ju leendet på den här unga herren här med solbrillor. Och han hade massor med idéer till henne hur man skulle kunna lättare skapa arbetstillfällen. Ja, underbar kille. Jag har ett meddelande här från honom faktiskt. Från 2017. Ska vi se här. Jag ska bara hitta honom.
Sigrun Hilmarsdotter Sigurdsson bläddrar i sin mobil. Sigrun var ett välkänt ansikte för många av killarna i Rosengård. Hon jobbade på Arbetsförmedlingen och det var så hon hade kommit i kontakt med Ahmed.
Jag tror att vi träffade honom på gården vid Minlivs på Rammelsväg. Vi stod och snackade. 2011 var det nog, tror jag. Som jag träffade honom första gången. Och om jag inte minns fel så var han väldigt glad och sprallig. Och väldigt snackig. Och till slut så fixade vi faktiskt ett jobb till honom på... vad hette den nu? Subway.
Var han omtyckt?
Ja, men vem kunde inte tycka om honom? Han var helt underbar. Han var rolig, han skrattade mycket och han var kommunikativ. Han var energisk. Alltså det var jättemånga positiva sidor. Och jag kunde faktiskt sett honom att han hade bara klarat av det här jobbet på Subway så hade han kanske till och med kunnat bli arbetsledare. Alltså om man bara hade lyckats få rätt på honom så att säga. På rätt sätt så ja. Nej, han var en enormt energiknippa. Lätt att tycka om. Mycket lätt att tycka om.
Kommer du ihåg honom? 23-åringen på Rammelsväg.
Absolut. Jag har haft mycket med han att göra. Jag gillar verkligen honom. Jag tyckte han var en alltid rolig och glad kille. Alltså. Även mot mig som polis. Alltså.
Skulle du säga att han var kriminell?
Ja, men det får man kalla honom, va? Vad jag vet och vad jag kan komma ihåg så var det framförallt att han var med i försäljning av narkotika.
Mats Svensson är polis i Malmö och har jobbat i Rosengård sedan början på 90-talet. Under många år var han områdespolis, bland annat med fokus på narkotikaförsäljningen just kring Rammelsväg, där Ahmed bodde.
Han var ju egentligen ingen viktig aktör överhuvudtaget. Jag skulle kalla han för en springpojke så att säga. Va? Som sprang och gjorde ärendet åt massa andra människor. Hade ingen maktposition så att säga i de här kriminella organisationerna. Absolut inte. Men jag tror att alltså, en sån kille känns det som att han fått växa upp under andra förhållanden och så vidare. Va? Så hade han nog varit betydligt lättare att nå alltså. Det är inte lätt att växa upp i utsatta områden när du konfronteras med olika former av kriminalitet ganska öppet. Va? Då är det ganska lätt att söka den vägen. Va? För där får du respekt och aktning och så vidare. Va? Det är sällan du får respekt eller av att vara duktig i skolan. Va? Det är inte den respekten som man vill ha kanske av kompisar. För många killar med testosteron och för mycket vapen. Va?
Den trappan bodde jag i. Jag ska bara se om... Här är det. Ser du det hålet här? Det här hålet gjorde jag för att jag ska kunna lägga min fot och klättra upp så jag kom in i min balkong. För jag var så liten att jag kunde inte klättra. Och du ser att den är böjd ner, va? Det är jag som har dragit i den stuprena. Så när min mamma sov, för hon skulle upp tidigt 6 på morgonen, så hoppade jag ut här, hoppade ner i rabatten och så gick jag ut och mötte upp de äldre grabbarna i området.
Askan är tillbaka på gården i Malmö där han växte upp, några hundra meter från Rammelsväg. Han hade kommit från Iran som 5-åring tillsammans med sin mamma och 2 bröder och landat i Rosengård. I Iran bodde familjen i en av de finaste stadsdelarna i huvudstaden, i en villa med egen pool.
Minns du vad du drömde om när du kom hit eller hur du tänkte liksom på framtiden?
Nej, jag ville ju bara tillbaks. För jag kunde inte fatta hur kunde vi lämna det där för det här.
I Sverige började Ashkan begå brott redan i mellanstadiet. Han blev snabbt bra på det och började umgås med de äldre killarna i området.
När jag hoppade ut här så var det andra äldre grabbar i området som sa, hej, kom, ska jag visa dig hur man öppnar en bil eller tar ett kassaskåp. Man var som en svamp. Man tog till sig allting de sa. Så jag menar, miljön erbjöd mig frestelse Och som ett barn tog jag dem. Så alla de här ungdomarna ni läser och hör om i media, de är en biprodukt av sina miljöer. Och det var det som hände mig.
Vad var det för brott du gjorde då?
Ja, men det började med att vi hoppade in i företag här, Siemens och kontorsbyggnader och sånt. Och då var det datorer. Vi kunde åka till rika områden och ta deras skotrar, Vespa och sånt. Och... Men sen bara eskalerade det ju. Sen kom väl narkotika in väldigt fort, för det är ju väldigt mycket narkotika här i området.
Som 20-åring dömde Sarskan till 6,5 års fängelse för grovt narkotikabrott och hamnade på Kumla. När han kom tillbaka till Malmö 2009 pågick en konflikt som man drogs in i antingen man ville eller inte, säger han. Det här var långt innan dödsskjutningarna i Malmö skulle nå toppnivåer mellan 2016 och 2018 och långt före mordet på Ahmed. Men våldet i Malmö hade redan då blivit grövre, säger Arskan.
Alltså när jag kom tillbaka så var det fullskalig krig här. Då började en stor konflikt här i Malmö och barndomsvänner började falla. Och folk åkte in för mord och de som var mindre lyckosamma klarade sig inte. Man delades ju upp i två olika grupper, vilken sida står du på och sånt.
Var det så att man var tvungen att liksom ta ställning?
Det är självklart.
Varför det?
Ja, men om du känner någon från ena sidan då, och du har vuxit upp med den människan och du bryr dig om den människan, då bara, även om du är inblandad eller inte, säger de okej, du har sprungit med den, med vår fiende i 10 år, då är du fiende också.
Fanns det skjutvapen när du bodde här och när du var aktiv?
Det fanns, men det var några få här och där. Här plötsligt kunde du se någon som hade ett skjutvapen från andra världskriget, tysk vapen. Men kidsen hade inte tillgång till vapen. Om det var, så var det väldigt få.
Om du tittar på kriminaliteten idag och då, är det stor skillnad?
Det har skiftat. När jag växte upp här så var det typ, om du är skyldig någon pengar så borde du vara rädd. För om du inte betalar så blir du klippt. Idag, om någon är skyldig dig pengar så är det du som ska akta dig. För varför ska han betala sin skuld när han kan bara klippa dig? Det är skillnaden jag känner av idag än för 15-20 år sedan.
2016 lämnade Arskan både Malmö och sina kriminella bekanta. Idag skriver han och jobbar med film. Han beskriver att han har en hatkärlek till uppväxten i Rosengård, där de flesta av hans barndomsvänner nu ligger på kyrkogården.
Varför har jag så många vänner som ligger begravda där? Man ska inte växa upp och känna, holy shit, folk dör ju här. Ett barn ska inte behöva gå igenom det. Jag kom hit och detta är vad som fanns runt omkring mig. Sen formades jag av det. Om jag går ut som ett barn ut på gården här, om jag har en granne till vänster som sysslar med narkotika, han till höger sysslar med vapen, mitt emot sysslar med prostitution eller vad det nu än kan vara. Vad ger du det barnet för chans? Det är väldigt simpelt. Jag är 100% säker på att jag hade inte varit den jag var om jag hade vuxit upp någon annanstans än just här i Rosengård. Jag hade inte suttit inne för grovt narkotikabrott om jag hade vuxit upp i ett annat område.
Under hur lång tid kände du honom sen då? Från 2011? Hela livet?
Ja, jag hade kontakt med honom 1,5 månad innan han blev skjuten. Och då hade vi inte haft kontakt på ett par år. Men han kontaktade mig för att han ville ha jobb. Han ville ha struktur i sitt liv. Han ville gifta sig. Han ville leva ett normalt liv.
Det är i februari 2017 när Ahmed tar upp kontakten med sin före detta arbetsförmedlare Sigrun Hilmarsdotter Sigurdsson. Veckan innan har han precis överlevt en attack i en lägenhet efter att ha låst in sig på toaletten och larmat polisen.
Har du tänkt på varför han kontaktade dig då? Visste du att han levde under hot då, hade liksom ett pris på sitt huvud.
Jag visste att, ja, det visste jag. Jag hade hört det någonstans. Jag kommer inte ihåg var. Så förstod jag att det var ett hot. Och han berättade också att han levde under skyddad ID då. När vi träffades i februari. Månaden innan han dog. Då hade jag redan 2 eller 3 som hade blivit mördade. Så det är klart att man var orolig. Jag trodde aldrig att han skulle... Jag trodde aldrig att det skulle gå så långt att han skulle bli skjuten. Eftersom jag inte såg honom som en tongivande figur på det viset, så kändes det som, alltså, en springpojk. Varför skulle han bli skjuten? Tänkte jag.
Det ska komma fram att Ahmed har levt under hot i flera år och att attacken i lägenheten inte är den första. Redan 2014 blev han knivhuggen och var nära att dö. Polis Mats Svensson.
Ja, man får säga att han hade tur som överlevde i min värld, för det var rätt många knivhugg, om inte jag kommer ihåg helt fel. Och sen gick det ju rykten om att man var ute efter honom. Och jag var faktiskt till och med hälsa på honom på sjukhuset. Och jag, om jag inte missminner mig fel, så sa jag till honom och många andra poliser också, man ville flytta på honom. Va? Men om jag kommer ihåg helt fel, så var han inte intresserad av det.
Så man visste om att han hade...
Absolut. Ja, och det visste han ju själv också. Ja, såklart.
Varför var du och hälsade på honom?
Nej, men då jobbar jag som områdespolis. Då tycker jag det är viktigt att man söker upp de här killarna som är aktiva. Va? Som sagt, jag tyckte bra om honom. Jag ville se hur det var med honom och snacka med honom. Och just när man råkat ut för sådana saker, så brukar man vara mer öppen för att kanske, nej, nu ska jag lämna detta. Men nej, det var inte han faktiskt.
Du nådde honom inte då?
Nej, absolut inte. Jag nådde aldrig honom ju. Men han gjorde inte.
Vi ska få lite nyheter. En 23-åring sköts till döds på Ramels väg i Rosengård i Malmö.
Ja, det hände ju igår kväll. Det var strax efter 7 som polisen fick in larmet. Och när man kom till platsen så hade mannen redan förts till sjukhus i en privatbil. Men hans liv gick alltså inte att rädda.
Det är den 30 mars 2017 när Ahmed skjuts till döds med flera skott på Ramels väg i Rosengård. Ryktena om att han har levt under hot har nått både före detta arbetsförmedlaren Sigrun Hilmarsdotter Sigurdsson och polis Mats Svensson. Men varför Ahmed hamnat i en konflikt vet man inte. Det kommer förbli en gåta. Ända tills dess att polisen lyckas låsa upp en svart BlackBerry-telefon och komma åt krypterad sms-trafik. Där framgår att en organisatör mot betalning har åtagit sig att utföra mordet på uppdrag av en beställare. Kammaråklagare Lisa Åberg.
Ja, de inblandade hade ju olika motiv, för att de som utför mordet, organisatören, gärningsmännen som skjuter och medhjälparna, de har ju ett motiv som egentligen går ut på personlig vinning. Inget direkt tydligt personligt motiv. Sen har vi ju anstiftaren, där jag tycker ju då att utredningen visar att det blev en konflikt mellan anstiftaren och mordoffret i slutet av sommaren 2014, och att det rörde en tjej. Och att konflikten då kom att eskalera, och jag menar att det var den konflikten som ledde fram till att mordoffret blev knivhuggen 2014. Och sen finns det också vittnesuppgifter i vår utredning som säger att mordoffret fick ta emot 100 000 kronor vid den tiden som ett sätt att göra upp då, och att han inte skulle prata med polisen och att allt då skulle vara utrett. Och sen var det som har gjort att den konflikten sen blossar upp och att den konflikten sen då verkar ha eskalerat över tid, där det är egentligen inte någonting som framgick i utredningen varför det blev så. Men det framgår ju då i BlackBerry att 2017 så är anstiftaren väldigt motiverad helt enkelt till att ta livet av den här personen, och att det får anses gå tillbaka till den här ursprungliga konflikten. Att det ofta är struntsaker som leder fram till de här morden. Det är ju ingenting ovanligt.
I efterspelet till mordet på Ahmed framkommer en tragisk omständighet. En 16-årig pojke som sköts till döds i januari 2017 när han klev av bussen på Amiralsgatan i Malmö var med största sannolikhet inte alls tänkt att dödas. I utredningen av mordet på Ahmed framkom det att 16-åringen råkade vara väldigt lik Ahmed och råkade ha en likadan jacka. Enligt polis Mats Svensson finns det också en del som talar för att Ahmed kanske blev sviken och förrådd av några av sina egna vänner.
Han fick erbjudande att flytta på sig och få hjälp alltså med skyddat boende och så vidare. Men så valde han ju ändå att återvända till Rammelsväg, va? Där han hade alla sina kompisar. Oftast har man ju många vänner såklart ju. Och alla är uppenbart inte lika goda vänner. Och med pengars hjälp så har man ju... Får man ju en hel del folk som vi sa innan som tipsar om var de är och så vidare. Eller som lockar fram dem. Och ibland har jag undrat om inte de sålde ut han vid det tillfället.
Jag blev jätteledsen naturligtvis. Ytterligare en ung människa som hade förlorat livet till våldet i Malmö gjorde att jag blev jätteledsen. Naturligtvis. Och han ser väl det enda mordet som uppklarat, tror jag. Eller uppklarat. Jo, det är uppklarat. Och där sitter människor för hans mord. Så att det känns ju skönt på något sätt. För här ute har du ju massor med ungdomar som där mördaren inte är tag. Ofta blir de här bara en siffra i statistik. Det är ingen som pratar om dem. Det är ingen som berättar om dem. Det är ingen som berättar att han var en jättetrevlig person. Han var inte bara kriminell. Så det är ju ändå en liten tillfredsställelse att hans mord faktiskt är löst.
Du hade några foton kvar i din mobil.
Ja, precis. Jag skickade dig några.
Titta. Där är han. Stort smile på läpparna. Kommunikativ. Du ser han står lite avslappnat mysigt bredvid henne. Ja, underbar kille.
På bilden i Sigruns mobil tittar Ahmed rakt in i kameran. Det är en sommardag vid lekplatsen på Rammelsväg och Ahmed ler bakom svarta solglasögon. Idag ligger han begravd, bara några hundra meter härifrån. På Östra kyrkogården i Malmö ligger många av offren för skjutningarna i Malmö de senaste åren. Sigrun Hilmarsdotter Sigurdsson kände eller kände till många av dem som har mördats. Idag har hon slutat på Arbetsförmedlingen, men jobbar fortfarande med att försöka hjälpa killar i utsatta områden.
De insatserna vi gör idag verkar ju inte fungera. För när de står ute på sin gård och säljer droger, eller står någonstans med en pistol i handen, då är det för sent. Så då måste vi tänka om. Jag vet inte, vi misslyckas någonstans på vägen. Skola, socialtjänst, civilsamhälle, arbetsförmedling, alltså alla. På något sätt, vad kan man göra annorlunda? För att en sån som jag ska slippa gå omkring och vara orolig för de här grabbarna. Och det är jag ju nu också. Jag har ju två stycken som jag har kontakt med via Messenger som jag inte tror kommer att överleva det här året. Och det känns ju för jävligt, för jag kan inte göra någonting. Jag kan inte göra skit.
I nästa avsnitt, polisen gör ett genombrott och lyckas identifiera beställaren av mordet.
Och när vi väl då fick passagerarlistorna så blev ju kretsen av möjliga anstiftare väldigt begränsad.
De flesta morden, vill jag påstå, så är det oftast en anstiftare och en beställare. Och det är inte allt för sällan har det ju varit folk som är vänner. Så kallade vänner.
Det är en rätt hård psykisk press. Att ingå i en kriminell gruppering. De kan inte koppla av någonsin.
Du har hört andra delen av P1-dokumentär miniserie Beställningsmordet i Malmö av Lotta Malmstedt. Slutmix Adam Samuelsson. Producent Martin Jönsson. Malmö, april 2022.